Velkommen til Impact, en podcast fra Team Barn og Unge I Norges Golfforbund. Målet å inspirere, engasjere og begeistre voksne til å se og også stå opp, sånn at vi sammen kan bidra til at det blir en robust neste generasjon. Da sitter jeg sammen med Anders Tellberg, et navn som mange kjenner I golfen. Du har vært I golfen siden 1996, Anders. Mm. Det noen år, og mange kjenner deg her I Norge, men hvis du skal beskrive deg selv da, hva vil du trekke fram?
Jeg tror vel at jeg en snell, empatisk, visionær, som... tror har en viss form för förmåga att se vad som är nästa steg och som har lärt sig under årens lopp att också genomföra saker, någonting som jag inte var bra på förr. Så det är väl så. Det korta.
Det är det korta, ja. Men det stämmer lite. Veldig, veldig godt. Jeg har sjekket det med noen personer som kjenner det, og de sier det samme. Den ene sier det at når jeg tenker på Tellberg, så det glød, empati, smooth golfsving og metaforer. Han en av de som kjenner Golf-Norge best og forstår hva som fungerer. Så for meg så han en konge samtalepartner, det en som sier. Det Niklas Dithem på Låsby.
Ja.
Han träffar gott med den beskrivelsen.
Ja, det fint att höra från Niklas. Vi har vuxit upp ihop. Och,
ja.
Kul att höra. Tack.
Och så det en annan som säger det att Anders den kompisen du alltid har önskat dig och som du alltid önskat ska vara där. Varm, raus, omtänksom och till stede, skjul om man är borte. Du har en stor arbetskapacitet och har tankar för det som man... en hver tid jobber med, og som ofte ligger veldig langt foran I tida. Men at du klarer å formidle budskapet sånn at de som jobber sammen med deg, kjenner at de en del av det høyt presterende team, og blir stolt av det. Og den personen der litt usikker på om du, Anders, selv blir sett for den du og det du gjør. Men alle glad I Anders, men likevel så mener jeg at han står for mer enn det han blir anerkjent for. Og det en som har kjent deg I 20 år, mer enn 20 år, og det Eirik Apeland, Haugesund.
Wow.
Det mye fine ord om det, Anders.
Ja, jeg blir nesten litt... det fint å ha det.
Men det fortjent.
Takk.
Og dette har jo jeg opplevd at det du står for, det ønsker du å overføre til neste generasjon. Det nesten sånn noe som har skjedd... som veldig viktig for deg, at dette kommer ut til de unge golferne I Norge. Du snakker om en robust neste generasjon. Hva var det som gjorde deg robust?
Ja, men altså, det jo, for meg så opplever jeg at jeg skrev inn på et bananskar I golfen når jeg var ung. Jag kommer ju liksom fortsatt ihåg den där fantastiska kärleken till spelet. Alltså det där lusten att spela golf, det var så att jag kände mig så att jag nästan brant så mycket älskade. Och det där var liksom, jag hade aldrig upplevt det någon annan aktivitet, att det var så göj att jag liksom nästan kände att jag ja, var elektrifierad. Och det var ju liksom starten på det här att utveckla sin egen golf. Först som spelare var ju liksom inte mycket att hänga julgran utifrån ett sådant här riktigt elitperspektiv. Men jag var en okej juniorspelare och jag liksom hade lätt för det. Men jag var ju bara födelse, bara känsla. Hade ju ingen struktur, varken på teknik eller hur man tränar eller någonting sånt. Men det blev okej liksom. Men sen har ju det öppnat upp dörrar för att jag sen blev tränare och så har jag liksom vuxit upp genom klubb och upp genom förbund och hela vägen, om man säger, upp mot ledande positioner i golfen och ut på den internationella arenan också, där jag har fått tänkt många gånger, hur hamnar jag här? Men det har ju gjort att jag har blivit robust. Jag har på något sätt haft den där drivkraften i botten och den har alltid legat med mig oavsett vilken roll jag har fått. Och så har ju fått exponerat mig liksom för svårare och svårare slag, om man säger så. Om man får prata golfmetafor. Svårare och svårare, mer och mer utmanande slag som har gått ifrån så här individnivå. Man jobbar med sig själv först och så jobbar man som tränare och sen jobbar man kanske med att leda en tränargrupp och så kanske man börjar jobba med att leda de som ska leda tränargruppen och så är man uppe och bygger kanske och är designer för något form av system eller ett verktyg och så. Så jag upplever att jag har alltid sagt det så att kärnan till all utveckling det är inre drivkraft och sen har jag haft tur och en viss del vad säger man, stahet i att söka mig till allt vanskligare case och också fått möjligheten från människor som av någon grund har trott på mig. Liksom. Så jag tänker att biprodukter av allt det här, att man har gjort mycket, gått i motvind, haft bra dagar och dåliga dagar och det där som förädlas fram då, det är idag det jag står och pratar om som guld liksom, men det är ju bara resultatet av väldigt många händelser.
Mm.
Väldigt många slag.
Du har gjort mycket golfen, alltid från varit tränare på Team Norway, du har haft med tränarutveckling, du har lavd koncept upp igenom och nu är det team med barn och unga. För i 20 så skedde det något. Detta fortalte du om på golftinget i 2021, alltså cirka ett år efterpå. Då bevekte du ett helt golfting. De berörde och de hörte. Kan du ta oss med tillbaka igen till vad som skedde i 2020?
Mm. Jag ska försöka. Det är fortfarande lite tufft att prata om även om jag liksom känner att jag har kommit en bra bit på väg, men ja, det var ju så här att jag hade ju känt att det var länge någonting som inte stämde i kroppen. Och jag har varit in 10-15 gånger så akut för jag tycker att hjärtat slog det så ojämnt. Och ibland när jag var ute och tränade, för jag har alltid tränat och levt sunt. Jag har liksom aldrig rökt, jag har aldrig druckit, jag har alltid tränat, jag har alltid skött mig, alltid gjort liksom. Men kände inte att jag, för det första när jag tränade så syntes jag att det skedde någonting. Jag blev liksom inte någon bättre form. Tvärtom tycker jag att det blev tyngre och tyngre. Det är hjärtarytmier som det heter. Blev svimmare några gånger och sådär. Åkte in och fick alltid höra att nej, men det sitter i skallen. Det finns inget fel på dig. EKG ser bra ut och allt sånt. Och det, saken hör att min pappa dog i 2006 av en hjärtinfarkt, så han var också så här en levnadsmänniska mer eller mindre, polis och gjorde inte mycket fel med sin kropp, men han dog av det. Och så har jag försökt hela tiden att lita på det där, liksom att köra på ändå och lita då på att nej, men det sitter i huvudet, det sitter i huvudet, det sitter i huvudet, det är bara huvudet, ut och träna, ut och kör liksom. Och det blev värre och värre och jag fick, så fort jag fick ett lite adrenalinpåslag eller om jag skulle stå fram på scen eller om jag skulle göra så bara drog det igång det där och då blev jag yr och så ska stå där och liksom tro att nu dör jag. Ena tanken går på att nu dör jag. Och den andra är att okej, nu ska jag bara säga det jag ska säga, jag var väldigt klar. Så liksom Det har varit många år där jag har försökt att liksom bara hålla ihop och ändå klara av, och att jag har ändå gjort mycket, så drivit saker och ting hårt framåt även om det har varit extremt svajigt på insidan. Och den enda förklaringen har varit huvudet då. Och till slut så började jag undra, vad är det när jag lyfter kaffekoppen som det där kommer? Eller är det, alltså det blev, till slut så visste jag inte, vad är det som gör att det utlöses? Det kommer ju, jag hittar liksom ingen sån där logik i det. Sen då så slog det mig, det var 2020 på hösten, och jag kände att nej, men nu går det inte längre. Nu har jag liksom, jag känner att det är någonting som håller på att rinna ut, men jag hittar inte mer kraft någonstans. Det finns ingen som kan förklara vad som händer. Och jag vet inte vad det var, men jag kände bara ett enormt lugn när jag satt nere i Bärmsverk. Där allt började en gång i tiden. Och, för jag började som tränare i Bärum. Och jag såg att liksom, ja, jag vet inte hur jag ska, jag kände bara att det var över på något sätt, att jag inte, att jag hade gjort det jag skulle, och så hittade jag bara ett sånt enormt lugn som jag inte har känt på länge. Jag hade det flera dagar, och sen en tisdag jag skulle ut på Future Camp och ut på en liten turné. Jag skulle bara städa av det, så hade jag bestämt mig för att jag skulle åka till doktorn och så skulle de få göra en riktig utredning igen, och bara, jag sa det, jag tänkte att nu måste jag bara gå till botten med det här. Jag var ute på rullskidor och så bara, efter några kilometer, jag tränade ju mycket liksom, och hade ju bara gått på rullskidor in 3 mil några dagar innan, så bara fick jag en kramp så här mellan gärdet och så upp i bröst och bak i ryggen och ut i armarna och tappa kraft och så. Jag åkte hem och så gick det över, och så dagen efter så klippte jag gräsplänen hemma, och så tänkte jag som vanligt att det sitter väl i musklerna eller huvudet, så körde på och fick ont igen. Och så tredje dagen så tänkte jag, nu ska jag ut och stretcha bort det när jag springer. Så jag drar ut i skogen och löper långt in i skogen, och så ganska direkt så känner jag att jag får ju mycket ont på en gång då, börjar bli kvalm och svimmel och så. Jag behåller lugnet och springer på där inne i skogen, och när jag som längst bort där så lägger jag mig och stretchar och försöker få bort det. Men det gör bara jätteont. Kommer hem. Tar mig hem i alla fall. Och ringer mamma och säger som det är, att jag har liksom ont. Och frågar, ska jag åka in igen? Ja, men gör det för säkerhets skull då. Men vi har ju varit in och kollat det så många gånger. Och mamma jobbar också inom vården, så hon är ju trygg med det utlåtande som hon har fått från experter liksom, som har sagt att det är lugnt. Men så kommer jag in och så sitter jag där med en ung läkare, och jag säger att om de har sagt det för att det sitter i huvudet, nu tror jag att det är någonting med magen, så jag får magsyra liksom. Så. Ja, det kan gott hända så, om vi ska göra ett sånt test, ett blodprov, ett troponintest om det heter. Vi tar en blodpröve, och så, för EKG såg väl hyfsat bra ut tror jag även då. Och så kommer han in och så sätter han sig ner och så säger han bara, du har enten en hjärtinfarkt eller en propp i lungan, så du kommer bli kvar här. Och ena sidan av mig bara så här, chock. Den andra bara, ja, precis. Det visste jag ju.
Mm.
Jag vet hela tiden att det är.
Du har pressat bara på.
Vad sa du?
Du har bara pressat på.
Jag har bara pressat på, men jag har vetat om att det är något som inte stämmer. Jag visste det.
Mm.
Ett eller annat steg så visste jag det.
Ja.
Så jag blev inlagd där, och dagen efter så fick de ju göra en sån angiografi som det heter. Koronarangiografi, där de går in med kontrastvätska och screenar hela hjärtat. Och då hör jag när de pratar där att det här är inte bra. Så jag får ju förslag där direkt att det blir bypass-operation. Och det är ju då som jag har känt det. Visst, man har små förträngningar i hjärtats kranskärl, då får man, kan man ju blåsa upp det med så kallad stent. Men om det är dåliga rör som ett gammalt hus och så då får man byta ut i rören. Och det är ju inte så vanligt att man gör det i min ålder. Men det var helt, mer eller mindre helt stopp. Och det där har ju inte blivit till över natta heller. Så det där har ju liksom jag gått med. Och trott att det varit skallen. Så jag får i alla fall inopereras av de bästa vi har i Norden här. Och det är en extremt väloljad apparat man kliver in i. Det är det här med processer liksom. Ja, det är ju, det är många ting som går rätt för att det blir så bra.
Mm.
Allt ifrån att man är frisk den dagen, man är fin. De plockar ju blodåret från benet bland annat och inifrån bröstkassen. Att allt sånt ser bra ut, att jag håller mig frisk efterpå. Det var ju brinnande pandemi.
Mm.
Så jag kunde inte ta emot några besök. Visst inte kommer jag träffa barnen igen. Även om det är en stor operation, men det är inte så stor risk för att någonting går gärnt. Men jag fick inte träffa dem heller. Jag fick gå där inne i 10 dagar. Så kanske också, nu säger vad har gjort den robusta, men jag har syns att jag har gått igenom djungeln i mörker alene.
Mm.
Och det såg jag kanske inte idag, men sällan om jag fortsatt där kan vara fladdrig och ångest och inte må bra sånt, så finns det en grundtrygghet där idag som jag aldrig har, tror jag, kunnat fått på någon annan måte. För det är det tuffaste jag upplever. Man kan gå igenom det där.
Ja, och där huskar jag på golftingen. Så säger du att då hade du det bentufft i den fasen. Och så säger du till alla de som sa det, och många av de kände det, så säger du att jag hade aldrig klart att stå på denna scenen och komma dit jag är nu, hade det inte varit för allt jag har lärt i golfen. Det stämmer. Nej. Det?
Ja, det är akkurat det.
Och
det.
Du måste spilla ballen där han låg, sa du. Du måste sätta upp mål, delmål.
Mm.
Ta ett slag av gånger.
Mm.
Och så kom du där upp.
Ja, och det, jag har ju brukt halva mitt vuxna liv på att föra ut någon form av sån här träningsfilosofi som handlar om akkurat det, nuläge, mål och strategi. Och jag har ju pratat och sagt allt det rätta och sånt, tror jag. Men den här processen har gjort att jag nu upplever att jag vet vad jag pratar om. Jag vet innebörden av orden.
Mm.
Det här med att fokusera på processen som man gärna ser, liksom. Så du har helt rätt. Jag begynte faktiskt när det var som skakigast och bara jag upp en plan först fram till operationen. Att jag skulle gå ett visst antal minuter varje dag. Jag skulle spisa dag och dag. Jag skulle lytta på ting dag och dag. Jag skulle liksom förbereda mig. Så jag var så gott förberett jag kunde. Och sen efter den operationen där så hade jag först mitt första mål. Det var att jag skulle ta mig upp till den fjälltoppen där jag bor. Där jag liker att gå, där jag hämtar kraft ute i skogen. Och det är en hytte där uppe och jag går genom skogen och jag vet att den där vägen är ganska krävande. Men det var mitt första mål, att jag skulle ta mig dit. Och att jag skulle ta mig upp dit för jul.
Mm.
Och det gjorde jag.
Mm.
Men det var ju, då ska man ju huska på att när jag kom hem från operation så var jag så nedsatt trots att jag har tränat hela mitt liv. Så jag klarade så vitt att ta mig upp trappen hemma.
Mm.
Och det som har varit utfordringen, det är ju när man har fått en sån här smäll. Tack och lov så hade jag ju fått gått emot mina demoner för det här att, ja men du kör på ändå. Alltså jag var så van med att sälj om man har rädsla för hjärta så gör jag det allikeväl. Och det hade jag gjort i 10 års tid.
Mm.
Tack och lov hade jag den träningen. Så jag tänkte att ja, rent logiskt, nu är jag bedre rusta.
Mm.
Nu har de bytt ut rörerna. Och var det dåligt för och det funkade för, så bör det funka nu också. Och jag hör på vad lägena säger och jag gör akkurat som de säger. Jag bygger upp det trinvis. Och det gjorde jag. Idag så klarar jag av att löpa en mil. Och jag är lätt i kroppen och ingen sån supermotionär, absolut icke, utan jag motionerar och känner mig i bra form. Men det är ju allt man har lärt sig om golfen, att ta ifrån nuläget mot målet så här trinvis, exponera sig för det som man är rädd för, belasta sig lite mer varje gång. Och det tuffaste i allt det här har ju varit att när, alltså jag trodde att jag visste vad det här betyder när man fokuserar på processen. Att man ska fokusera på uppgaven. Det enda du kan påverka för att ta det till ett nytt nivå, det är att på en måte finna ut av vad må du göra. Vad må du fokusera på? Vilken uppgave må du lösa? Och så må du med full kraft och full fokus lösa den uppgaven. Och för exempel att gå ut i skogen alene när man vet att man kan dö när som helst, eller i alla fall ha de fantasierna, för då skriker på en måte följelse som varenaste cell i kroppen. Sitt hjemme. Sätt dig hjemme. Se på tv. Gå icke ut. Icke belasta kroppen. Det är liksom de där papegöjerna på skulden som bara skriker örat på det. Men då att gå emot det och att allikeväl tänka logisk. Jag är fixad. Jag gör som de säger. Jag ska bygga upp det trinvis. Jag ska bryta ner det här hjärnspöket också. Och då har jag gått ut själv. Jag har alltid gått alene. Nästan alene i skogen. Och det har varit mitt första mål att också känna mig trygg. För det är där jag trivs som bäst. Jag vill kunna gå i skogen och känna mig trygg. Och det gör jag idag. Och det har tagit, men det har tagit tid. Och jag vet faktiskt inte vart jag hade varit om inte jag hade haft någon form av sån här metodik eller läring från golfen. För det är ju, golfen är ju det. Ta ting från ett nivå till ett annat. Ballen från A till B på smartast möjlig måte. Och det är liksom, det är även till att hålla ut över tid och göra rätt ting tillräckligt länge.
Mm.
Och det, när det brinner så där på riktigt, när hela ens liv är liksom satt och jag har barn och jag har familj och allt sånt där, då har den där varit helt uvärderlig. Jag tror faktiskt icke att jag hade suttit här idag så stark och pigg som jag har varit utan det.
Så är det. Och detta är ting du glöder för att ge vidare till den uppvuxna släkt, alltså den nästa generationen som vi ofta snackar om. I team barn och unga så snackas det mycket om impact och vilken impact vi kan ha i de ungas liv och vara med att dytta de in på riktig riktning. När skedde den glöden, när dukade den upp på virkelig for deg, for den brenner virkelig hos deg.
Mm. Nei, det er et godt spørsmål. Jeg tenker så at jeg skal være helt ærlig, jeg har jo vært en sånn konkurransemenneske, først hjemmefra, det var jo det vi var, liksom konkurransemiljø og der vi vekste opp, og jeg og Niklas som du pratar om, vekste jo opp i den her fantastiske golfklubben i Gävle, der vi fikk oppleve den her fantastiske miljøen og så. Men det har väl gradvis gått ifrån att jag har haft sån elitfokus och talentutveckling och få folk upp på toppen och allt det där. Jag brunner liksom för det. Jag tyckte att det har varit spännande. Sen har det gradvis, allt eftersom man blir äldre, sett, har jag begynt att se det där. Att, ja men herregud, allt det andra som golfen bidrar med och den där biprodukten som förädlas fram och som blir en ballast i varje enkelt människa som gör att den spiller ballen bra därifrån man är i livet liksom. Det har gradvis blivit starkare och starkare och sen följande efter det här också så ser jag ju det att drivkraft för det stora har ju blivit ännu mer fördjupad. Alltså det låter ju pretentiöst att säga, men jag har varit och sniffat där ute liksom i mörkret, i där livet tar slut en dag. Och jag känner att för mig är det inte så att man, ja, då har man insett det stora spörsmålet. Nej, det upplever jag inte alls att jag har, men jag har i vart fall fördjupat min drivkraft och jag vet att jag vill bruka min resten av min tid på. Och jag skulle kunna jobba i andra miljöer eller andra branscher, men det är här jag är.
Mm.
Och det är här jag kan bidra med mitt. Och om jag har fått den här gulden av golfen så önskar jag självklart att andra människor, andra barn och unga som växer upp ska få den samma möjligheten. Och älska golf och bli transformerad av det. Och ja, det är väl egentligen det. Jag syns golfen har en sån fantastisk del i sig. Att jag vill bara att andra ska få det. Och, ja.
Du har gjort mye i golfen opp igjennom. Men ønsker du at det skal være det der fotavtrykket? Du har satt mange spor. Men hvis vi skal snakke om selve fotavtrykket, hva ønsker du at folk skal liksom se etter Anders Tellberg?
Oi. Oi, hvilket spørsmål har han. Men jag tror väl att det är så enkelt som att vad det gäller golfen, alltså sprider golfglädje, att det jag fick uppleva själv när jag tjuvspelade på Gävle där i 85-86 när det brant i kroppen, för jag älskar golf så mycket. Det skulle jag önska att nästa generation också får ta del av, både som barn och vuxna och så. Det är en fantastisk idrott. Sen hoppas jag väl att jag kan vara kanske någon representant för det här med glöd liksom, att jag upplever inte att jag kan någonting. Jag inte kan så mycket här i livet. Jag har bara drivkraft och så har jag kanske inte vett ibland och hålla mig undan, utan jag går på känsla och på drivkraft, och så är inte allt så genomtänkt. Det är kanske många som tror det, att jag liksom, jag har fått höra det, men hur kan det vara så strukturerad och flummig eller, samtidigt? Jag upplever inte att jag är speciellt strukturerad, men jag utvecklar den sidan. Men i grund och botten så är jag kanske konstnärligt lagd och har haft lyckan att hamna rätt och har fått gjort ting som jag bränner för. Och det hoppas jag kanske kan smitta lite.
Och så är det en sättning som har gått igen i samtal, i möder och på scene, och det är en robust nästa generation.
Ja, det är det ju, och det är precis det. Det är det vi brinner för. Jag brinner för att som sagt, golfen är alldeles för bra till att bli begränsad till att så många barn och unga ska få bäst möjlig baksving och klättra så höjt upp på karriärstigen som toppspelare. Det är allt för bra för det. Det finns en bana på sidan av banan. Det är där vi vill skapa robusta människor som både är ambassadörer i golfen som tränare och spelare och ledare, men också utanför. Golf är ledelse, syns jag. Golf är ledelse. Och det har vi nytta av hvor som helst.
Och där är vi glada, Anders, för att du har fått orden på hjärtat ditt, men att fortsatt glöden är i hjärtat ditt, för framöver så ska vi vara med oss och sprida den illen och den glädjen så att det blir en robust nästa generation.
Tack, Harald, och fint att bli för en intervju med dig. Tack så mycket.
Du har lyttat till Impact, en podcast från Norges Golfforbund. Følg oss gjerne i sosiale medier som Instagram og Facebook ved å søke det opp på Impact Supporter. Har du kommentarer, innspill eller tips til personer vi bør møte, kan du kontakte harald.haraldsen@golfforbundet.no.